Jag har en god vän som fick uppleva en 3 år lång depression. Och han var djupt deprimerad. Och människor kom och gick och sa till honom att han skulle tro, så skulle han bli helad. Och det är ju lätt att säga om man inte är deprimerad, men var och en som har varit deprimerad vet att om det är någonting man saknar i det läget så är det ju tro. Det är ju just det som så att säga är depressionens kärna på många sätt. Att tron så att säga har tagits ifrån. När de 3 åren var till ända så kom Herren en dag och helade honom. Det behöver ju inte alltid gå så till, men det gjorde det i hans fall. Han blev momentant återställd. Och efteråt så var han ju lite trött på allt talet om att tro. Så när jag mötte honom så sa han att jag har startat en nåderörelse. Vill du vara med? Sa han. Ja, det vill jag, sa jag. Så vi startade en nåderörelse. Det är mycket bättre att hänga upp sitt helande på Herrens nåd än på vår tro. Till den finns det hur mycket som helst av. Guds nåd är var morgon ny. Så därför tänkte jag att vi skulle starta den här nåderörelsen och få lite fart på den de här dagarna som vi ska vara tillsammans. Och vi ska bekanta oss lite med nåden. Jag vet allt om nåden, säger du. Ja, det är möjligt. Men då kan ju du gå ut på en promenad för länge. Vi andra, vi ska läsa innantill om Guds nåd. Det behöver vi verkligen göra. Och vi ska börja i Hebreerbrevet i det 4:e kapitlet. Och läsa de 3 sista verserna där. Hebreerbrevet 4, verserna 14 till och med 16. När vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Vi har en överste präst. Och hans insikt, hans kunskap om vår situation, den är inte teoretisk utan den är mycket praktisk, säger nu Hebreerbrevets författare. Det är en som har delat vår situation, hela skapelsens suckan och vånda. Och han vet hur det känns att bli prövad. Han vet hur det känns att bli frestad. Han vet hur det känns att ha det svårt. Han är inte oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan han och någon förstår vad vi talar om när vi utgjuter vårt hjärta. Du vet, det kan ju vara så här med dig och mig. Att vi antar att du är en sån här oerhört robust person som aldrig har känt ångest. Du har ingen aning om vad det är. Du har läst om det i en bok. Du har sett att ordet finns. Du har hört att folk pratar om det, men du har aldrig känt det. Så kommer någon och säger, jag har sån ångest. Ja, säger du. Men du förstår inte vad han pratar om. För du har aldrig varit med om det. Du har aldrig känt det. No, men det är inte en sån överste präst vi har. Utan vi har en som verkligen vet vad det är vi talar om. Utifrån egen erfarenhet. Det är viktigt att komma ihåg. Och vilka svagheter och vilka hjälpbehov vi än har, så vet han vad vi talar om. Vi uppmanas att gå fram till nådens tron för att få hjälp med våra svagheter. Och vi uppmanas till och med att träda fram frimodigt. Och den främsta svagheten naturligtvis i våra liv, det är kanske inte precis vår ångest och våra depressioner och vad det kan vara, utan det är ju vår synd. Till och med den kan vi komma med frimodigt inför nådens tro. Och det tänkte jag få uppehålla mig vid lite grann ikväll. Därför det låter ju som en paradox det här. Att vara frimodig, att frimodigt gå fram inför nådens tron med det som man skäms för, med det som är ens svaghet, med det där som man hoppas att ingen människa ska få nys om. Bara ingen fick veta att. Och det kan man gå frimodigt med inför nådens tron. Och då är det naturligtvis så här att den frimodigheten har inte sin grund i att han som sitter på nådens tron säger att ja, men det är inte så farligt det här. Det gör ingenting. Vi bryr oss inte om det. Därför att det vi kallar synd och det som vi skäms för, det vet vi att det är något farligt. Men han som sitter på tronen säger, det där klarar inte du. Jag ska ta det. Och det är ju det som är grunden för vår frimodighet. Inte att vi skulle kunna göra så mycket annorlunda. Inte att det vi brottas med inte skulle vara någonting viktigt och betydelsefullt. Utan vår frimodighet har bara sin grund i det. Att han som sitter på tronen kastar inte ut oss när vi kommer. Han föraktar oss inte. Det är kanske det viktigaste. Vi kan väldigt lätt förakta oss själva i den här situationen. När vi kommer med det som är vår svaghet, när vi kommer med det som är våra brister och tillkortakommanden, kanske till och med vår ovillighet, så möts vi inte med förakt. Hade det funnits en minsta lilla risk att han skulle möta oss med förakt, då skulle vi inte komma frimodigt. Inte kunna det. Men i och med att vi är garanterade att inte bli mötta med förakt, så kan vi gå fram. Och det är ju, tycker jag, något underbart när man läser evangelierna om Jesus. Vi kan läsa hur han blir arg. Misslynt skriver vi, eller förargad som det står i nya översättningen. Vi tycker det låter lite konstigt med Jesus som arg. Vi försöker tona ner det här så mycket som möjligt så han ska liksom passa in i våra snälla, fyrkantiga, fromma ramar. Han kunde bli topptunn rasande, det är jag säker på. När han driver ut de här handelsmännen ur templet så är det ju bara ett till. Vi kan möta alla möjliga andra känslolägen. Men det finns ingen text som på något sätt låter den förstå att Jesus skulle vara föraktfull vid något tillfälle. Han visar sin godhet i detta, att det finns inget förakt i det han gör. Och det är alltså honom vi möter. Och det är hans frihet från förakt och hans egen erfarenhet av det vi har gått igenom. Det är det som gör att vi kan komma frimodigt. Nu sa han nyss att vår frimodighet har inte att göra med att han som sitter på tronen säger att det här är inte farligt. Och det kan vi förstå om vi tittar efter i Gamla testamentet vad den här bilden av nådens tron står för. Då får vi slå upp i Andra Mosebok 25. Där får ju Mose uppdraget att göra tabernaklet, hela den här helgedomen som han bar med sig i öknen. Och det vi ska läsa från 17 versen till 22, det handlar om hur det skulle se ut i det allra heligaste. Den plats som så att säga skulle avbilda Guds tron och Guds närvaro. Andra Mosebok 25 och 17 alltså. Och du ska göra en nådastol av rent guld. 2,5 aln lång och 1,5 aln bred. Och du ska göra 2 keruber av guld. I drivet arbete ska du göra dem och sätta dem vid de båda ändarna av nådastolen. Du ska göra 1 kerub till att sätta vid ena ändan och 1 kerub till att sätta vid andra ändan. I 1 stycke med nådastolen ska ni göra keruberna vid dess båda ändar. Och keruberna ska breda ut sina vingar och hålla dem uppåt så att de övertäcker nådastolen med sina vingar under det att de har sina ansikten vända mot varandra. Ned mot nådastolen ska keruberna vända sina ansikten. Och du ska sätta nådastolen ovanpå arken och i arken ska du lägga vittnesbördet som jag ska ge dig. Och där ska jag uppenbara mig för dig. Från nådastolen från platsen mellan de 2 keruberna som står på vittnesbördets ark ska jag tala med dig om alla bud som jag genom dig vill ge Israels barn. Alltså arken, det var ju som en stor kista. Och i den förvarades lagens tavlor. Men ovanpå den så stod det alltså 2 stycken änglar i rent guld. Och de sträcker ut vingarna mot varandra så att de här vingarna liksom bildar en tron. Och det är den tronen som kallas för nådastolen. Det fanns nu ingen figur som satt i den här nådastolen. Den var tom när den stod i templet. Vi fick göra någon avbild av det som är i himlen. Men Gud knyter ändå sitt löfte till Mose. Det här jag kommer att handla på ett särskilt sätt. Och vi går ju inte fram till en nådastol av guld i något mänskligt tabernakel, utan vi uppmanas ju att så att säga söka kontakt med honom som sitter så att säga i originalet, den nådastol som är i himlen. Hesekiel fick ju se det här vid ett tillfälle. Vi ska titta i det första kapitlet i Hesekiels bok och faktiskt läsa hela kapitlet. Du ska finna det att här står det talat om väsenden, varelser. Och det är ett annat uttryck för de här keruberna som nu så att säga bär upp den tron som Herren sitter på. När Herren uppenbarar sig för Hesekiel. Första kapitlet alltså. I det 30:e året på den 5:e dagen i 4:e månaden, när jag var bland de fångna vid strömmen Kebar, öppnades himlen och jag såg en syn från Gud. På 5:e dagen i månaden, när 5:e året gick, efter att kung Jojakin hade blivit bortförd i fångenskap, kom Herrens ord till prästen Hesekiel, Busis son, i Kaldenas land vid strömmen Kebar, och Herrens hand kom där över honom. Jag fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld, och ett sken omgav det. Och mitt i det, mitt i elden, syntes något som var som glänsande malm. Och mitt i det syntes något som liknade 4 väsenden, och dessa såg ut på följande sätt. De liknade människor, men varje väsende hade 4 ansikten, och vart och ett av dem hade 4 vingar. Och deras ben var raka och deras fötter som fötterna på en kalv, och de glimmade som glänsande koppar. Och de hade människohänder under sina vingar på alla 4 sidorna. Och med de 4:s ansikten och vingar förhöll det sig så. Deras vingar slöt sig in till varandra, och när de gick behövde de inte vända sig utan gick alltid rakt fram. Och deras ansikten liknade människoansikten, och alla 4 hade lejonansikten på högra sidan. Och alla 4 hade tjuransikten på vänstra sidan, och alla 4 hade också örnansikten. Så var det med deras ansikten. Och deras vingar var utbredda upp till. Varje väsende hade 2 vingar med vilka de slöt sig in till varandra, och 2 som täckte deras kroppar. Och de gick alltid rakt fram. Vart anden ville gå, dit gick de, och när de gick behövde de inte vända sig. Och väsenarna var till sitt utseende lika eldsglöd som brand liksom bloss, under det att elden for omkring mellan väsenarna. Och den gav ett sken ifrån sig och blixtar for ut ur elden, och väsenarna hastade fram och tillbaka liksom blixtar. När jag nu såg på väsenarna fick jag se ett hjul stå på jorden invid väsenarna, vid var och en av deras fyra framsidor. Och det såg ut som hjulen var gjorda av något som liknade krysolit, och alla fyra var likadana. Och det såg vidare ut som om det var så gjorda att ett hjul var insatt i ett annat. När det skulle gå kunde det gå åt alla fyra sidorna, det behövde inte vända sig när det gick. Och deras hjulringar var höga och förskräckliga, och på alla fyra var hjulringarna fullsatta med ögon runt omkring. Och när väsendena gick, gick också hjulen invid dem, och när väsendena lyfte sig upp över jorden lyfte sig också hjulen. Vart anden ville gå, dit gick det, ja vart helst anden ville gå. Och hjulen lyfte sig tillsammans med dem, till väsendernas ande var i hjulen. När väsendena gick, gick också dessa. När de stod stilla, stod också dessa stilla. När de lyfte sig upp över jorden, lyfte sig också hjulen tillsammans med dem, till väsendernas ande var i hjulen. Och över väsendernas huvuden syntes något som liknade ett himlafäste, till utseendet som en som underbar kristall utspänt ovanpå deras huvud. Och under fästet var deras vingar utbredda rätt emot varandra. Varje särskilt väsende hade två vingar med vilka de kunde täcka sin kropp. Och när det gick lät dånet av deras vingar i mina öron som dånet av stora vatten, som den allsmäktiges röst. Ja, det var ett väldigt dån, likt dånet från en härskara. Men när de stod stilla höll de sina vingar nedsänkta, och ovanför fästet som vilade på deras huvuden dånade det. När de då stod stilla höll de sina vingar nedsänkta. Och ovanpå fästet som vilade på deras huvuden syntes något som såg ut att vara av safirsten och som liknade en tron, och ovanpå det som liknade en tron satt en som till utseendet liknade en människa. Och jag såg något som var som glänsande malm och omgivet runt omkring av något som såg ut som en eld, ända från det som såg ut att vara hans höfter och sedan allt uppåt. Men nedåt från det som såg ut att vara hans höfter såg jag något som såg ut som eld, och ett sken omgav honom. Som bågen som syns i skyn när det regnar, så såg skenet ut där runt omkring. Så såg det ut. Så såg det ut som tycktes mig vara Herrens härlighet. Och när jag såg det föll jag ner på mitt ansikte, och jag hörde rösten av en som talade. Det här är alltså en bild av Herren på nådens tron. Och vi förstår ju alltså detta, att gå frimodigt fram inför honom som sitter på en sån här tron, det är någonting oerhört. Det är som Hebreerbrevets apostel skriver här, och som han skriver alltså till judekristna som har väl förtrogna med den här bilden. Det måste ha varit ett oerhört utmanande budskap att gå frimodigt fram här. När prästen skulle gå in i det allra heligaste, som ju alltså bara var som en avbild av detta som nu Hesekiel får se, så talas det mycket om hur farligt det här är. Och att det kunde inte ske hur som helst och när som helst. Vi ska titta på det i tredje Mosebok 16. Det prästen fick bara lov att gå in en enda gång om året på stora försoningsdagen. Och Herren talade till Mose sedan Arons två söner var döda, de båda som träffades av döden när de trädde fram inför Herrens ansikte. Och Herren sa till Mose: säg till din broder Aron att han inte på vilken tid som helst får gå in i helgedomen innanför förlåten framför nådastolen som är ovanpå arken, för att han inte må dö. Arons två söner hade inte iakttagit de försiktighetsregler som var föreskrivna. Och de var nu döda. Och Mose får säga till Aron att han fick iaktta större noggrannhet och försiktighet. Ändå är det så att när vi uppmanas att gå inför Herrens ansikte, alltså att verkligen infinna oss i hans närvaro, så är det in i denna oerhört kraftfyllda miljö som vi uppmanas att gå. Och vi tillsägs att göra det frimodigt. Därför att när prästen sedan skulle gå in i det allra heligaste, så skulle han bära blod med sig, står det. Och det blod som är utgjutet för vår skull är någonting som gör att vi kan träda fram frimodigt inför nådens tron. Vi ska läsa lite senare i samma kapitel, från 11 till 16 verserna. Aaron skall alltså föra fram sin syndoffers tjur och bringa försoning för sig och sitt hus. Han ska slakta sin syndoffers tjur. Sedan ska han ta ett fyrfat fullt med glöd från altaret som står inför Herrens ansikte och fylla sina händer med stött välluktande rökelse. Och han ska bära in detta innanför förlåten. Och rökelsen ska han lägga på elden inför Herrens ansikte, så att ett moln av rökelse skyler nådastolen ovanpå vittnesbördet, för att han inte må dö. Och han ska ta av tjurens blod och stänka med sitt finger fram till på nådastolen. Och framför nådastolen ska han stänka blodet 7 gånger med sitt finger. Sedan ska han slakta folkets syndoffersbock och bära in hans blod innanför förlåten. Och han ska göra med hans blod som han gjorde med tjurens blod. Han ska stänka med det på nådastolen och framför nådastolen. Så ska han bringa försoning för helgedomen och rena den från Israels barns orenheter och överträdelser, vad det än må ha syndat. Och på samma sätt ska han göra med uppenbarelsetältet som har sin plats hos dem, mitt ibland deras orenheter. Det vill till någonting som bringar renhet i vårt liv, så att vi kan uthärda i Guds närvaro. Men det där, det som kan bringa den renheten i vårt liv, det finns där. Och det är i det trygga medvetandet om detta som vi faktiskt kan närma oss Gud och uppmanas att göra. Och uppmanas att göra det frimodigt. När vi nu ska försöka förstå det här med frimodigheten inför Guds tron, så infinner sig väldigt lätt en fråga. Människor säger så här, att inte kan man väl vara frimodig när man har syndat. Man ska väl ångra sin synd. Inte kan man gå där och vara frimodig. Ja, då vill jag svara så här, att vi måste lära oss att se skillnad mellan synda ånger och skam. Det är 2 skilda saker. Synda ånger och skam är 2 skilda saker. Och när det talas om att vi ska gå frimodigt med våra svagheter till Gud, så betyder alltså det att skammen får inte hindra oss. Så skammen förtar väldigt lätt vår frimodighet, så att vi inte går till Gud med det som vi borde gå till Gud med. Därför att han är den enda som kan hjälpa oss. Syndaånger är något annat än skam. Skam, så länge jag skäms, så att säga, så tänker jag mest på mig själv. När jag ångrar min synd, så tänker jag mest på den som drabbades av min synd. Och det är 2 skilda saker. Så länge jag säger, usch, en så dålig människa jag är, så tänker jag mest i termer av skam. När jag tänker att, åh, så han blev drabbad, så kanske jag mera tänker utifrån en utgångspunkt av syndångar, om jag får säga det så. Och för att vi ska förstå detta med att man kan vara mycket frimodig och likväl ångra sin synd, så ska vi se några praktiska exempel. Det är alltid bättre att vara praktisk än teoretisk. Lukas evangeliets 7:e kapitel, den 36:e versen. En av fariseerna bjöd hem honom på en måltid, och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariseens hus, kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår, och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv: om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för en sorts kvinna som rör vid honom, en synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efter skänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan, sa han till Simon: du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne: dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har hjälpt dig, gå i frid. Det var en väldigt anmärkningsvärd handling hon gjorde när hon trängde sig in i den här mannens hus. Det gjorde man inte på den tiden och i den miljön. Så hon löpte ju risken att bli direkt utkastad. Men nu är det någonting som liksom driver henne. Hon måste in. Och här kan vi ju verkligen tala om frimodighet. Hur frimodigt hon söker sig till Herre. Och den frimodigheten har ju inte ett dugg att göra med att hon inte skulle vara medveten om sina stora behov. Tvärtom. Hon är väl medveten. Hon är väl medveten om vad hon behöver hjälp med. Vad som behöver förlåtas och åtgärdas i hennes liv. Men det intressanta med henne är ju att hon har kommit till den punkten där skammen inte hindrar henne från att tränga sig fram till Herren. Och det kan ju i hennes fall helt enkelt ha varit så att hon hade blivit så hunsad och så föraktad vid det här laget så det kunde inte bli värre. Så kan det ju också vara ibland. Att man till sist liksom tycker att nu har jag inget mer att förlora. Då kan man få en väldig handlingskraft. Jag säger inte att det alltid måste vara så. Men det kanske var så i hennes fall. Men naturligtvis var det väl också så att Herrens ande drev henne till att söka den hjälp och den försoning som hon behövde och som hon längtade efter. Och farisén Simon var ju inte alls lika behövande och inte lika påträngande, så att säga. Han var ju istället rätt så misstänksam mot Jesus. Så här fanns det lite förakt på gång. Är han nu en profet eller är han inte en profet? Ja, så han kastar inte ut henne, ja, då är han inte en profet. Han har svårt att se Herrens kärlek. Men hon har däremot rätt för att se den. Och fastän hon är medveten om sina svagheter och sitt stora behov, så tränger hon sig frimodigt fram till nådens tro. Och det får vi lov att göra. Det får vi lov att göra. Herre blir glad när vi gör det. Vi ska se ett annat exempel. Davids syndabekännelse, den 51:a psalmen i Psaltaren. Och när vi läser den psalmen så ska du konstatera både hur djupt medveten David är om sin synd och sitt behov av en förändring i sitt liv, och samtidigt hur frimodig han är. Hur han vågar förklara att om Gud bara låter honom få fröjdas över hans frälsning, så ska han lära överträdarna Herrens väg. Han förutsätter att han inte bara ska bli förlåten lite så där, utan att han ska faktiskt få uppleva frälsningens glädje eller frälsningens jubel. För sångmästaren, en psalm av David, när profeten Natan kom till honom då han hade gått in till Batseba. Du vet, han hade ju begått äktenskapsbrott med en kvinna och låtit döda hennes make, så det var inte småsaker han hade hittat på. Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Två mig väl från min missgärning och rena mig från min synd. Jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Mot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon, för att du må befinnas rättfärdig i dina ord och rättvis i dina domar. Se, i synd är jag född och i synd har min moder avlat mig. Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden, så lär mig då vishet i mitt innersta. Rena mig med isop så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig känna fröjd och glädje. Låt det ben som du har krossat få fröjda sig. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få fröjdas över din frälsning och uppehåll mig med villighetens ande. Då ska jag lära överträdarna dina vägar och syndarna ska omvända sig till dig. Rädda mig under blodstider, Gud, du min frälsnings Gud, så ska min tunga jubla över din rättfärdighet. Herre, öppna mina läppar så att min mun kan förkunna ditt lov. Ty du har inte behag till offer, eljest skulle jag ge dig sådana. Till brännoffer har du inte lust. Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta ska du, Gud, inte förakta. Gör väl mot Sion i din nåd. Bygg upp Jerusalems murar. Då ska du få rätta offer som behagar dig. Brännoffer och heloffer. Då ska man offra tjurar på ditt altare. Ja, ena stunden så utgjuter David sitt hjärta över det som är synd i hans liv och som han i det längsta har försökt att dölja. Bara ingen får veta det här. Bara ingen får veta. Så kommer Natan och säger, jag vet alltihopa. Och då är det ju inget att göra åt saken, så att säga. Då bekänner han allt inför Gud. Och medan han bekänner, fylld av sorg över det han har gjort, så har han samtidigt frimodigheten att säga till Gud att, ja, jag hoppas, käre Gud, att du inte förlåter mig bara så där lite grann. Du kanske kan tänka dig, möjligen kunna, kanske tänkas kunna förlåta mig. Utan han har faktiskt frimodigheten att begära frälsningens glädje. Och det är ju en hisnande tanke. Har du sett så frimodig han är mitt i sorgen över sin synd? Har vi rätt att vara det? Ja, det har vi. Inte därför att det finns förmildrande omständigheter i våra liv, utan därför att det finns en god Gud som sitter på nådens tron. På denna tron som det blixtrar och ljungar och dånar och allting omkring. Där sitter han som är god. Och just för att det blixtrar och dundrar och alltihopa detta, så har han alltså möjligheten, han har kraften att förvandla det som är ditt livs stora förutmjukelse till någonting som istället kan bli frälsningens jubel och glädje. Och jag misstänker att även om vi har pratat och hört predikningar i alla våra år om detta med nåden och detta med Guds godhet och syndernas förlåtelse och allt detta, så tror jag att det är oerhört lite vi har förstått. Det finns en radikalitet i det här som är nästan upprörande när vi börjar tänka på hur fullständig den är. Ibland brukar vi tala om synda medvetande, eller hur? Att vara medveten om sin synd. Och mot det medvetandet skulle jag vilja ställa ett annat medvetande och kalla det för nådesmedvetande. Det kan ju vara ganska lätt att bli medveten om sin synd. Att bli medveten om det som brister och det som är kanske till och med destruktivt i ens liv. Men det verkligt stora, det är att bli nådesmedveten. Medveten om vem det är som sitter på denna fantastiska tron. Och att det trots allt dunder och alla blixtar och vad det är mera, så är det nådens tro. Därför ju mer vi blir nådesmedvetna, desto mer vågar vi lägga oss till med lite syndamedveten. Det är inte farligt att vara syndamedveten om man är nådesmedveten. Men har man inget nådesmedvetande, så är ju syndamedvetande något som knäcker sönder det. Då kan vi inte kännas vid våra svagheter. Vi kan inte kännas vid det som är destruktivt i vårt liv. Vi måste då förneka det, eller förskjuta det, eller skylla ifrån oss, eller vad som helst. Men ärlighet har man inte råd med i den situationen. Det orkar man inte. Men när vi har lärt känna honom som sitter på den tronen, då kan vi vara alldeles ärliga inför oss själva och faktiskt också inför varandra. Därför att då först har vi förstått att det här med att vinna seger över synden, det är absolut ingenting som kan hänga på dig och mig. Det vill till betydligt större kraftresurser än de som du och jag kan mobilisera för att det ska bli någon verklig förändring. Bara han som sitter på tronen har kraften. Och vi kan ju förstå när vi läser Davids psalm här att när han sträcker sig efter frälsningens fröjd och glädje, så sträcker han sig ju också efter rättfärdighet. Han talar om villighetens ande. Uppehåll mig med villighetens ande. Ja, det är ju så här att om lydnaden fungerar dåligt eller inte alls i ditt liv, vad är det då du behöver? Jo, du behöver villighetens ande. Inte en bättre karaktär. För det räcker inte. Men villighetens ande räcker. Och istället för att säga 100 usch över sig själv och sina svagheter, så kan man, när man förstår vem som sitter på tronen, ganska nyktert säga: Herre, jag behöver mer av villighetens ande. Jag behöver mer av frälsningens glädje och jubel för att mitt liv ska bli som det borde vara. Och kvinnan som gick ifrån Simons hus, hon var ju full av frälsningens jubel. Hon måste ju dansat på lätta fötter iväg. Och redan den kraften, redan den glädjen måste ju i sig ha inneslutit början till ett annat liv. Det liv hon aldrig kunde lyfta sig själv ut ur i all sin förnedring, det fick hon nu kraften till därför att hon hade mött honom som är idel nåd. Och att bli nådesmedveten, det är någonting oerhört stort. Ty då vågar man vara äkta inför sig själv, inför Gud och faktiskt också inför varandra. Så synden är naturligtvis inte bara en bristsjukdom. Men i icke ringa utsträckning är den faktiskt det. Villighetens ande fattas och då lever vi i synd. Villighetens ande kommer och då vinner han seger över synden genom att fylla oss med frälsningens och nådens jubel. Romarbrevet 5. Verserna 20 och 21. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer. Och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, ska därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Här finns nu den här radikaliteten. Den som nästan är, ja, både överraskande och på ett vis nästan anstötlig för oss. Där synden blev större, där överflödade nåden ännu mycket mer. Det står inte så här, där synden överflödade, där överflödade förmaningarna ännu mycket mer. Där synden överflödade, där kom det verkliga stentavlor regnande. Det står inte så. Där synden överflödade, sa Gud att nu får du skärpa dig här. Annars kommer det att gå dåligt. Nej, där synden flödar över, där flödar nåden ännu mer över. Det är så att säga Guds väg. Guds, får vi kalla det, metod för att åtgärda synden i våra liv. Det är ju inte alls så vi gör. Utan där synden flödar över, där informerar vi. Och den informationen handlar egentligen om att vi försöker bättra på skammen i den felande människans liv. I förhoppning om att skammen ska nå sådana förfärliga nivåer att man till sist inte vågar göra om det där. Vad det nu är man brukar göra. Men var och en som har sett en människa som brottas med skam vet att skammen har en väldig förmåga att leda en tillbaka till det som man försöker att kämpa sig loss ur. Skammen befriar oss inte, utan skammen binder oss som regel i det som är våra destruktiva vanor. Herren löser oss från skammen. Där synden flödar över, där flödar nåden över ännu mycket mer. Det är Guds metod. Och den är så hisnande annorlunda mot allt vad vi kan föreställa oss att jag tror att vi har inte förstått radikaliteten i det här. Det är det som är orsaken till att vi kan gå frimodigt fram inför nådens tron. Med våra svagheter, med det vi skäms för allra mest. Med det som vi tycker är så pinsamt så vi skulle smälla av. Kom frimodigt, säger Herr. Jag ska inte bara göra lite grann. Kom och kom och kom igen tills dess att frälsningens jubel uppfyller. Och Paulus blev ju naturligtvis väldigt angripen för det här. För folk sa ju det att det var en konstig lärare, han springer omkring och sprider att här kan man synda mycket som helst, och ju mer man syndar desto mer flödar nåden över, så att det gäller ju nu att synda på för full fart så att nåden liksom verkligen får lite fart på sig. Så vi läser i första versen i sjätte kapitel, vad innebär nu detta? Ska vi stanna kvar i synden för att nåden ska bli större? Naturligtvis inte, vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna leva vidare i den? Tänk dig den här kvinnan som springer ut ur Simons hus. Hon skulle ju aldrig komma på tanken att synda en gång till för att få ännu mer nåd. Så dumt. Hennes glädje är ju just att hon inte behöver leva det här livet längre. Att skammen inte binder henne kvar. Det är när vi förstår skillnaden mellan skuld och skam. Det är två helt olika saker. Det finns somliga människor som bär på djup skuld utan att känna den bittersta skam. Det kan man göra. Men man kan bära på väldigt mycket skam utan att egentligen bära på skuld. Ibland träffar man kristna som bekänner samma synd begången någon gång i mitten på 50-talet. Den håller de på att bekänna morgon, middag, kväll inför Gud. Gud har ju förlåtit för länge sedan. Men varför håller de på att bekänna det? Jo, de är fulla med skam. De har ingen skuld. Gud har tagit skulden. Men skammen är kvar. Och det Herren vill alltså, det är att lösa oss från skammens välde. Så att vi kan gå frimodigt med det som till äventyr är vår skuld. eller vår svaghet på annat sätt och få hjälp i rätt tid i Nordens tro. Nu ska vi tacka Herre. Herre, så ber vi dig att du ikväll löser oss ifrån skammens välde. Den som tror på dig, Herre, ska ju inte komma på skam, säger ditt ord. Och vi förstår att skammen är inte ditt sätt att åtgärda synden i vårt liv, utan det är vårt eget sätt. Det är våra försök att göra det som bara villighetens ande kan utföra. Så därför ber vi dig, Herre, att du löser oss från skammens tyranni, så att vi frimodigt kan söka dig och frimodigt kan tala med dig om allting och verkligen söka hjälp för de innersta behoven och inte för de yttersta behoven som vi så ofta gör här. Utan vi kan komma med det djupaste, det smärtsammaste, det nödvändigaste till dig. Att vi kan göra det i förlitan på att du som sitter på Nordens tron, där blixtarna ljungar och där det väldiga flöden av kraft finns,